Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Jajamän.
Jajamensan, här kör vi på. Det är fullt upp, va? Det är fullt upp.
Du kör någon slags poddrally här. Vad heter det? Poddmaraton.
Ja, det blev så idag. Men det är härligt. Man får snacka av sig lite. Det är ju lite så, du vet, när man har... du vet. Men när alla barnen... De veckorna jag har alla fem... Man hinner liksom inte med så mycket konversationer. Det är mer så här: va? Hur kan du inte säga att du hade... Vi har kommit överens om att du skulle berätta när du hade prov. Sorry, jag visste inte. Alltså det är mycket liksom slackery deck snack med tonåringarna, tycker jag. Eller fel kalsonger som ska... Andra kalsonger ska fram och det ska ätas. Ja, du vet. Det är liksom... Det är inte så mycket så här sköna, långa dialoger med vänner, om man säger så. Ah. Just nu har jag blivit besatt av den tunna blå linjen.
Det var jag som fick in det på
det. Jag vet. Jag har sett alla avsnitt nu.
Har du? Ja. Jag har faktiskt inte kollat på den sedan vi kom hem.
Ja,
så jag har hela veckan här nu, så jag ska ta igen.
Nej, men jag tycker att det är så fascinerande där. När någonting känns som att det faktiskt är på riktigt. Alltså förstår du, jag tycker sällan att jag känner det med tv-serier. Jag känner såhär, så blir jag lite irriterad på liksom känslan vid middagsbordet. Och så blir jag liksom lite irriterad på det. Men den här gången så har jag bara blivit irriterad på en enda grej.
Vad är det då?
Med Jens, polischefen, den härliga skämmisen. Han ligger ju i skilsmässa. Ganska tragisk skilsmässa. Hans fru har ju träffat någon annan och ligger och pippar med honom hela tiden när han ringer. Och han tänker såhär, nej men... Ja, vi tar en liten paus här och sen blir vi ihop igen. Han kämpar för sina barn och han kämpar, han är liksom, försöker vara en superchef. Och, nej men så här, han är så här, the good fucking guy, förlåt. Det, så här, det finns ingenting bakom där. Han kämpar hårt för allt han tror på. Och så har den här frun då som har träffat någon. Och ja, till slut så kommer det fram. Och sen så en dag senare så har den här nya mannen då, Marco, flyttat in i deras hus med barnen. Och då kommer han hem dit och så här, gapar som en fisk och säger, jaha, är den här snubben här? Tja, fan vad fint alltså. Underbara barn du har. Ja, men lite som en sketch i Mammor liksom. Att man kommer hem och ska hämta sina barn, så står det så här råhet superkändis som liksom boffar på ens fru. Det förstår jag, det har ett humoristiskt syfte. Men i en så här autentisk dokumentärliknande tv-serie, att man säger är över 40, man har träffat en ny snubbe och dagen efter man har presenterat honom, då har han flyttat in och så säger man till sin ex-snubbe som har tre barn med, ah, men han har träffat barnen massor av gånger, så en supervettig kvinna liksom. Mm. Då känner jag så här, nej, och sen ska de baka lite dit och barnen är bara så här, har träffat honom en gång och så här, juhu, ni ska ju bara baka pepparkakor och bullar här, superhärligt. Jag bara, det måste ju finnas någon som skriver manus som vet att när man skiljer sig och den ena inte vill, så är det bara en lång, plågsam, pågen golgata. Det är inte bara så att barnen tycker såhär, gud vad kul, en kul snubbe som mamma verkar vilja ligga och hångla med, och de pussar såhär och hånglar framför honom. Jag är såhär, okej. Ja, men då är man ju världens ondaste människa. De flesta träffar, jag har ju kompisar som har varit tillsammans med sina män och gifta med dem som inte har träffat ex-männen på 10 år. Eller är det bara jag som är känslig? Skulle du göra så? Alltså, skulle man någonsin säga, som att jag skulle stå och så här, pussa Mattias framför Nanook. Nanook kommer upp och så här, bär en dator liksom. Då börjar jag hångla med Mattis och kladda lite på honom. Alltså det är ju så här, det faller på sin egen rimlighet. Så det var ju faktiskt det enda som störde mig i hela den här serien.
Men ville man inte skildra den här kvinnan då som lite så här gränslös? Och, alltså kan det inte vara en sån grej att man har skrivit in det liksom i karaktärsmood? Alltså inget ont om min exman, men han är ju så här, vill ju inte träffa mig utan att ha sin nya fru Karin med. Så har det ju varit liksom sen jag och han separerade. Olga var ju 4 då. Och det var liksom som något slags emotionellt skydd, tror jag, mot mig och mot vår relation. Det är så här, nej, om vi ska ses, då vill jag att Karin ska vara med. Man bara, ja, men okej då. Liksom. Alltså, det var ju helt bizarrt. Men jag tänker på det nu.
Vad som helst, här, vi ska träffas och lämna över barnen, eller vad det mer säger.
Vår skilsmässa var ju liksom allt annat än, nu var ju inte vi gifta, men vår separation, den är ju allt annat än det som vi får. Vi var inne på det här för ett par poddar sedan när vi åkte tåg, att liksom vår, dels här, kultur, men influencers också skildrar så här, separationer på ett sätt som påstås vara så jävla problemfritt, att så här, kolla på oss. Jag tänker framförallt på Katrin och Bingo liksom. Och vi är så problemlösa, och kolla här i Alex, vi är som en enda stor härlig stjärnfamilj, som de säger och så här. Och de som inte har en härlig stjärnfamilj, de håller käften om det. Då tänker jag till exempel på så här, framförallt Margot Ditz då och hennes gamla ex Jakob. Alltså som ger varandra små offentliga sådana så här tjuvnyp emellanåt. Det handlar ju framförallt om exponeringen av deras barn. Och nu sist skrev hon att hon välkomnar den här debatten som pågår just nu då om influencers användning av sina barn i marknadsföring. Det var en stor artikel i DN om det igår. Där faktiskt Anita, din andra poddpartner, uttalade sig väldigt bra tycker jag. Och också tyckte att det är på sin plats att man ifrågasätter stora företag liksom, som bara ser det här, tar det här för givet. Och sen tycker jag också att Elsa Crafoord, som faktiskt är min dotters kusin, Elsa Kygelberg kanske hon heter för övrigt. Hon skrev ett inlägg om det här också i, om det var DN eller Svenskan. Där hon också tycker att det här är så här, det här är för första gången som kvinnor kan ta betalt för att kunna vara hemma med sina barn. Varför ska vi så här, var fan ska vi liksom skjuta dem för det? Det är också typiskt att så fort kvinnor börjar göra business på någonting som de aldrig har fått betalt för förut, då ska vi bara så här mörsa ner dem, krossa dem. De ska för fan inte få liksom, vilket jag håller med henne så hårt om det. Det perspektivet att så fort någon ska försöka göra business på någonting, och jag anser helt ärligt att man absolut kan exponera sina barn på ett sätt som inte är skadligt för dem. Jag är helt övertygad om det. Tycker bara att det är, man alltid ska dra saker till sin spets. Nu helt plötsligt ska man så här komma på att det här är livsfarligt. Bara, nej, det är det inte. Alla exponerar sina barn på det här sättet. Sen kan man vara känd eller okänd. De tog till exempel Petra Tungården som ett exempel när hon hade liksom skrivit något tårdruppande inlägg om stamceller. Liksom. Jag blev själv erbjuden att göra den typen av reklam och avböjde, för att jag tyckte att det kändes så här, gud. Men samtidigt, vad fan, om det kan ge en möjlighet att vara hemma med sina barn eller liksom slippa så att säga gå och knega som kanske inte Petra Thungården är ett strålande exempel, hon har väl kanske aldrig behövt knega så jättehårt, men alltså du fattar vad jag menar, varför ska man alltid så här, det här med influencer marketing, att man alltid ska försöka hitta liksom att det här är girigt och fult och så här. Vi vet ju hur hårt de här tjejerna faktiskt jobbar med sitt content.
Jo, men är inte det hela pudens kärna? Att så här, till syvende och sist, när snubbarna börjar få upp ögonen om hur mycket pengar kvinnor kan tjäna på någonting som ska vara hemma, känna, rinna, göra i deras ögon. Då sticker det. Då sticker deras ögon, då gör det ont. Då blir de avis. Vad fan, det har väl jag själv märkt på liksom både min ex-snubbe och min nuvarande snubbe och många runt omkring mig. Så här, man bara dyker upp någonstans och lite härlig och får 50 papp på kontot. Så här, fan, du jobbar väl inte? Och jag tänker så här, om man inte har någon så här, vad ska man säga, bygg till exempel karriär eller utbildning, utan för många av de här tjejerna det här är ju kommit som ja, de har ju själva byggt upp det, men de kanske inte kan luta sig mot någonting innan. Då är det jävligt lätt också att sätta dit dem och trycka på deras svaga punkter och självkänsla, så här, ni har ju inte ens jobbat, ni bara kom hit och blev miljonärer. Och det där jag, sen så tycker jag att det här är en skitintressant diskussion. Får man till exempel många barn, man ser så här, gud, som jag tar mig själv, jag ville verkligen skådespela, jag ville showa, jag ville sporta, det var så här, sån jävla inre drivkraft i mig som brann i mig, och det ser jag väldigt tydligt på Frasse som är så här, 2 år och bara, okej, vad är matchen, de tar ju inte på allvar, han är så frustrerad att de ska säga leka på fotbollsträningarna, han bara, jag är 4 nu, jag fyller 5, så här, nu måste jag typ bli headhuntad till Barcelona typ. Då finns det kanske någon driv, och sen där influencer marketing undersökningen är att barn mellan 2 och 4 år är mest attraktiva, och då har Mattias sagt till mig, ja, du vill ha en till unge så du kunde göra business lite mer på det här, och så här, det ligger ju någonting i det, inte för att jag någonsin har tänkt så, men hur fan hade jag överlevt i liksom min medbrundrelation i det här att man inte har liksom någon uppbackning av stor familj utrit. Jag har ju verkligen, man säger så här, gräv där du står. Vilket menas då, jobba med det du har närmast istället för att göra det så komplicerat. Jag har ju jobbat med grejer i många år som har liksom här till mina barn. Jag har försökt sticka iväg ibland och inte göra det. Då har det inte gått särskilt bra liksom.
En annan aspekt av det som jag tycker är så fantastiskt. Vi ska inte glömma att du och jag ändå har levt ett liv utan Instagram. Ja. När jag fick mitt första barn, då var liksom poddarna typ knappt uppfunna.
Nej.
Men då fick vi ju aldrig se moderskapet skildras på ett härligt sätt. Man fick se så här en förlossningsfilm när man läste, eller liksom så här, man fick se Gudrun Schyman föda barn på liksom barnkunskapen i 9:an, och man bara okej, i övrigt så kände man
med
att
fokus
så här,
på blod och bajs, typ.
Ja, det var absolut ingenting som var sexigt, det var ingenting som var åtråvärt, utan tvärtom så var ju under liksom slutet av 90-talet, tidigt 2000-tal, så handlade det liksom, handlade det bara om att man skulle riva av det där satans moderskap. Man skulle inte behöva njuta av det, utan barnen skulle in på dagis så att man själv skulle kunna jobba och självförverkliga sig och göra karriär. Det här har ju liksom nutidens då unga mammor fattat att så här, vi kommer gå sönder av det här. Det här är inte ett alternativ för oss. Vi vill vara med våra barn. Vi vill njuta av att ha familj. De värnar ju liksom familjen på ett sätt. Och har då hittat olika sätt att kunna leva på att vara mamma. Alltså titta på de här unga mammorna som är så här, de är både sexiga, de har barn. Bianca Ingrosso är så här, jag har alltid sett mig själv som mamma innan jag är 25. Nu har jag ekonomiska förutsättningar för det. Varför kan jag inte få ett barn? Hon sitter, det har ju varit en stor grej att hon har gjort slut med sin kille då tydligen. Och hon vill då typ nästan skaffa liksom ett barn på egen hand. För att hon ska få göra det här liksom. Och sen är det klart att så här, jag tänker också så här, vilket inte många verkar förstå. Att om man följer en influencer så följer man ett skådespel. Det är en person som har, Blondinbella tycker jag är ett exempel. För där tror jag verkligen att alla kan förstå att det där inte är Isabella Löwengrip i hennes så att säga, privata sfär. Utan hon har ju byggt upp en persona som går ut på att hon är någon slags businesswoman. Hon åker runt i flotta liksom, miljöer, lyxplan. Och liksom, hon har ju verkligen byggt upp en persona som jag tror är ganska långt ifrån hennes privata jag. Och hon har också bestämt sig för att inte exponera sina barn. Och det tror hon har gjort jävligt strategiskt. För jag tror inte hon vill bli en mamma. Jag tror att hon vill vara liksom en... Hennes varumärke ska stå och falla utan hennes barn. Alltså det ska kunna vara intakt. Och hon vill inte bygga på moderskapet.
För hon måste ha fått så feta checkar i förslaget att exponera sina barn. Alltså,
ja, hon har ändå lyckats håva hem en och annan krona tror jag, på barnförsäkringar och sådär.
Mm.
Men andra personer som bygger sitt varumärke på att just vara den här moden. Lite nästan hemmamamman. Jag tänker så här, Elsa Billgren, de här som vi har diskuterat förut. Sofia Woods, Elsa Billgren.
Underbara Klara.
Ja. Gud, det är roligt också att när man kollar på, om man googlar Underbara Klara, så kommer det på typ femte eller sjätte plats Underbara Klara Sanna Lundell. Att Underbara Klara tydligen är jättearg på mig.
Va? Varför då?
Hon har pratat om det i en podd därför att jag sågade henne så hårt när hon kritiserade Sofia Woods. När jag tyckte liksom att Underbara Klara befinner sig i samma rum.
Ja, men det var ju det vi gjorde i podden.
Ja, jag vet. Ja. Det har hon tydligen irriterat ihjäl sig på. Hur jag har kunnat beskriva henne som en hemmafru. Och då kanske jag kan få förtydliga vad jag menar. Att Underbara Klara har ett blogg och ett Instagram-persona som är en hemmafru. Sen förstår jag att den privata Underbara Klara eller Klara Lidström absolut inte är hemmafru. Hon jobbar ju stenhårt med att bygga den här bloggen, med att bygga sitt Instagram, med att bygga Pinterest, med att skapa alla de här... Alltså hon fotar ju själv. Så hela hennes arbetsdag går ju på att ta alla de här vackra bilderna. Så jag förstår att hon absolut
är också
inte är hemmafru. Jo, det är krönikör. Men hon bygger ju ett bloggpersona som handlar om att hon är en... bor i en småstad ute på landet, de har småskaligt jordbruk, hon är hemma med sina barn, hon liksom lämnar inte iväg dem på dagis i onödan alldeles för fort och så vidare. Så att bloggpersonat är någonting annat än det privata, och det hade jag hoppats att mänskligheten hade begripit nu vid det här laget. Eller?
Ja, jag fattar, för problemet är ju att jag tycker det blev så tydligt i och med Meghan Markle, som är, en ganska så här, tuff lady ändå. Hon har jobbat sedan hon var liten. Hon är liksom, hon har jobbat för liksom kvinnorättsfrågor, för människorättsfrågor. Hon var känd. Hon var liksom älskad av, hon liksom en hel, ja, men hela USA älskar ju henne. Hon säger. Och sen så skulle hon då träffa sin blivande svärmor då, ja, Queen Elizabeth, och så här. Åh, vilken gullig liten tanta Lora, typ. Ja, men glöm inte att niga, så här. Det är lite liksom kutym. Hon bara, va? Vadå, ska man niga för drottningen? Det var så här, som att man ser, amerikaner ser liksom vissa traditioner utifrån. Dels för att de inte är uppvuxna med det. För henne var ju det här en Disney-saga. Hon skulle träffa en liten påhittad Disney-tant. Och då kan man tycka så här, nej men herregud, så jävla naiv kan väl inte en kvinna, liksom en så världsvan, erfaren kvinna vara. Men jag tror ofta att människan är mycket mer naiv och liksom tror på sagor eller på häxor, om du förstår om jag förenklar det. Att det man ser är liksom, what you see is what you get. Jag blir ofta förvånad över det. Människans naivitet liksom, fortfarande in i 2021, så här, ja men då är det så, det är väl så hela liksom trumpismen är uppbyggd, att ingen kollar fakta. Man bara, han sa att det skulle bli så, att vi skulle då, de vita människorna skulle bli ännu rikare. Alltså, vad han än säger tror de på det och tycker det är fantastiskt, för att de ser honom som en förebild liksom.
Ja.
Så det är svårt det där, att man hela tiden tänker att folk ska tänka så här, ja men då får man väl kolla upp källan, det förstår man att det är bara ett skådespel. Särskilt nästkommande generation som följer många av de här tjejerna, de är ju också uppvuxna med den här hittepåvärlden liksom. Och det pratade vi om förut i relationer, att man ser en liten glimt av de här kända vackra paren, och så tänker man så här, hur fan kunde de hitta så rätt? Vet du, jag ska säga det. Jag och Mattis, vi skulle vara det lyckligaste, kåtaste, roligaste föräldrar. Vi skulle vara helt fantastiska. Om vi bodde i ett fett hus i Kalifornien vid stranden, hade två nannies, någon som lagade nyttig mat. Han behöver inte känna stress från ekonomi. Jag vet att vi skulle se ut så där på varenda jävla bild. Vi skulle skratta mot varandra. Vi skulle så här, sport.
Tror du det?
Ja, jag tror verkligen det.
Men då tror du att lösningen ligger i att man har ekonomiska tillgångar. Och då, jag tycker ändå att det har kommit en del röster som...
För oss just nu skulle det vara det på grund av att det...
Fast det vet du ju liksom inte, för du har ju inte kanske haft så mycket pengar så att du kan uttala dig om det.
Ja, för egentligen är det såklart att det inte skulle bli världens lyckligaste människa. Men jag tror att initialt så skulle vår relation skjuta i höjden av riktigt bra ekonomi. Ja, det tror jag.
Ja, men det tror jag är en dröm som jättemånga människor närs av.
Sen ska du gå tillbaka.
Men då kan jag ju rapportera lite från andra sidan. Eftersom jag känner en del förmögna människor, det är ju faktiskt du också. Och jag kan säga att människor som är förmögna, som är ekonomiskt oberoende. Jag har aldrig träffat på så mycket olycka som där. Alltså både självmord, beroende sjukdomar, depressioner, och sen så kan man ju fråga sig vad det beror på. Men jag tror verkligen att människor, när man inte har mål för dagen, när man inte har en så här tydlig plan att så här, vi måste fixa det också idag. Vad ska vi göra med våra liv? Hur ska vi göra för att kunna bygga upp någonting? Jag tror känslan av att vi bygga upp någonting och att ha små delmål och att liksom ha projekt tillsammans, att vi två ska göra
avgörande,
livet lite bättre.
Jag tror det är avgörande. Att skulle leva.
Ja. Och att då som så här, alltså jag kan verkligen förstå den typen av psykiska ohälsa som Meghan Markle och Prince Harry, alltså jag hatar grejen att så här, vad fan gnäller ni om? Där sitter du med så här 20 miljoners bröllop och alltså det här är en annan typ av så här total tomhet som uppstår i människors liv när man har allting och man får sin frukost bokstavligen serverad på silverfat. Därför att det är så få utav oss som någonsin ens kan relatera till det. Men jag kan verkligen förstå the total emptiness som uppstår i det.
Precis, men jag kommer ju inte från att ha blivit serverad liksom med silversked. Jag kommer ifrån så här, ja, men slitit ganska hårt för att så här, försörja mina barn. Och, alltså, nu ska inte jag heller låta det. Det har ju också kanske gått enklare än för många andra. Men jag tror, det pratar ju folk om. Och vi måste också hinna prata om Hanna Hellqvist DN-krönika som jag tyckte var totalt omskakande helgen. Jag har aldrig nästan sett en kvinna skriva om smuts och skam och att förlora kontrollen över sitt utseende och sin kropp och sin doft som hon gjorde i DN. För att om man tar till exempel nu en helt barock jämförelse, men om man tar till exempel Kerstin Thorvall då, som skrev om sex på ett sätt som ingen svensk kvinna har gjort förut. Och hon skrev att hon hade lust, att hon tröttnade på männen som inte kunde tillfredsställa henne. Hon ville liksom knulla med män i andra länder, med yngre män. Hon ville liksom leva liv, hon ville dansa och knulla, det var det, och jobba, det var det som gjorde henne lycklig. Ungefär de tre så här benen som de flesta män med lite makt har stått på i varenda jävla liksom, i hundratals år. Och hon fick alltid leva med så här, kåtkärringen, galningen. Hon hade så mycket epitet. Hon kunde aldrig på något sätt leva. Hon fick ju aldrig människors respekt. Det har hon ju fått i efterhand kan man väl säga. Liksom. Och för att avsluta den diskussionen så tror jag att det handlar om man kommer från någonting och plötsligt får det lite bättre ekonomiskt. Och då menar jag inte att det behöver vara så att jag är mångmiljardär. Utan man, så här, man kan bo bra, man behöver inte vara rolig för att betala hyra, man kan leva guldkant på tillvaron hit och dit. Då är ju det en större, det säger ju varenda forskning, att så här, just att vara orolig för ekonomin, det förstör ju väldigt, väldigt många relationer liksom. Så att det var det jag ville komma till, att det kan hjälpa. Sen om jag skulle gå omkring och leva liksom, och inte behöva jobba, det skulle jag ju aldrig klara av. Förstår jag menar? Att jag så här, skulle sitta instängd typ på Buckingham Palace, då skulle jag ju liksom ärligt talat också må så jävla psykiskt dåligt.
Nej, men jag tror också att även om du har mycket pengar så skapar det en form utav, alltså så här, varför ska jag jobba för? Alltså det är förhållandevis få människor som har förmögenheter som ändå har drivkraften att utföra saker. Alltså då måste man hitta mening och mål i någonting annat än den direkta överlevnaden på något sätt. Och det är klart att man ser prov på det hela tiden. Alltså entreprenörer som ändå så här fortsätter att bygga. Det spelar ingen roll hur mycket pengar de har. De vill ändå bara så här fortsätta bygga på sitt affärsimperium eller vad det nu kan tänkas vara. Och drivkraften kanske är det kanske är uppmärksamhet, det kanske är alltså att man har andra drivkrafter. Det är klart att människor har andra drivkrafter än rent ekonomiska, men många har bara den ekonomiska drivkraften och då blir livet jävligt tomt. Alltså det finns ju såklart jättemånga aspekter av det, och det här blev en sjukt lång utläggning. För vet du vad jag aldrig av vad jag var aldrig vi bara, det här var ett sånt sidospår, men vi pratade om vi började ju prata om min och Villes separation, ja. Och att, det är, att de sorgliga separationerna och de smutsiga separationerna aldrig skildras i sociala medier. Och då tänker jag att jag kan ge prov, för jag tror inte våran separation angående den där tunna blå linjen, jag tror att vår separation var ganska representativ för hur folk faktiskt har det. Vi separerade ju och ingen, vi var inte vänner, och man kan väl säga idag att vi har någon slags hyfsat så här kamratlig inställning till varandra, men väldigt på distans och på väldigt liksom, får absolut inte komma för nära. Och när vi separerade så, han ville ju inte träffa mig överhuvudtaget. Han ville inte ha någon relation, han ville inte prata i telefon, och det här var liksom en stor ångestklump för mig, för att jag ville ju liksom ändå att vi skulle kunna vara då bra föräldrar till Olga. Hur ska vi kunna vara bra föräldrar till henne om vi inte kan prata med varandra en gång i veckan och liksom höra vad som har hänt? Hon är för fan bara 4 år, det här är inte klokt liksom. Vi hade ju varannan vecka då, och det var sjukt infekterat var det.
Men sa han klart och tydligt, precis som Nanook gjorde, så här, jag vill inte ha någonting med dig att göra den närmaste tiden, jag klarar inte det.
Ja, men han kunde ju aldrig tillstå och säga att jag klarar inte det av emotionella skäl, utan han var bara så här, jag vill inte ha någonting med dig att göra. Och vi var ju då på samarbetssamtal när Olga var kanske 7-8 år, några vändor försökte jag dra det här till då familjerätt. Den, det låter ju som någon slags domstol, och det är det ju inte, utan det är ju socialtjänstens då instans för att föräldrar som är separerade ska kunna komma överens på ett bättre sätt och hitta konsensus och göra upp gemensamma regler för hur umgänget ska se ut och boendet ska se ut och skola ska se ut och så här. Och då bokade jag sådana samtal för att jag ville liksom diskutera den här frågan kring att vi aldrig kunde umgås, att vi aldrig kunde liksom träffas och typ ta en fika på ett avspänt sätt. Men det var liksom, vi fick ju då 2 socialkvinnor, socialtjänstemän som var så här, ja det här får ni ju bättra på, det här, så här kan ni ju inte ha det. Men det var liksom inget mer med det, det var ingenting som hände av det. Förrän då Ville kom på att vi kunde ha med han ville hela tiden ha med en tredje part, det vill säga sin nya kvinna då som han nu är gift med. Karin måste vara med för att annars kommer det bli bråk mellan oss typ. Alltså han framställde ju mig som en så här fullständigt galen person som ville bråka med honom hela tiden.
Jag fattar. En galen kvinna.
En galen kvinna liksom. Och det här gjorde ju också att jag blev helt galen, för jag tycker det var helt bisarrt att vi inte skulle kunna träffas.
Så blir det.
Ja, men det blir så, för man blir så här, vadå, du menar att vi inte ska kunna liksom fika utan att ha en tredje part, för du tror att jag ska bli helt galen där så här. Ja, nej, jag vill att Karin ska vara med om vi ska träffas och diskutera det här och det här liksom. Och det uppstod ju sådana sinnessjuka, jag minns bland annat då när vi hade ett så här gemensamt möte. Det var när Olga började på Adolf Fredrik. Hon var ju 10 år då. Och då var hennes mentor. Vi hade någon typ av utvecklingssamtal. Som hon kallade till extra. Och då, det var liksom några punkter. Och bland annat var hon orolig över att Olga vägde för lite. Att hon inte åt ordentligt. Så här. Och då skulle vi ju komma tillsammans liksom. Och då vet jag att vi hade ett möte då när Willes nya fru var med då. Nu är inte hon ny, de har ju varit gifta i massa år och har ju massa barn tillsammans och så här. Men
hon ville vara med.
Ja, hon ville vara med för hon ville verkligen supporta sin man. Och jag menar, hon har ju aldrig träffat mig, hon har ju ingen aning om vem jag var. Utan hon har ju bara fått hans bild av mig liksom. Mm. Men ja, sammanfattningsvis kan man väl säga att så här, vår relation efter vår separation som inträffade då när Olga var 4 och skulle fylla 5. Den har ju varit allt annat än det jag hade önskat. Jo. Om jag hade önskat så hade vi i alla fall kunnat vara liksom vänner. Vi hade kunnat ses på födelsedagar. Vi hade kanske kunnat gå och ta en fika någon gång i månaden. Och liksom bara vara med Olga vi två. Men man kan ju liksom inte forcera det hos en annan människa. Man kan ju inte tvinga den andra parten till det. Utan han var så här, nej, vi... Han har varit benhårt mot hela det konceptet. Mm. Han har velat vara att vi tillsammans med sin nya fru. Och hon ska då också vara med på våra möten liksom, som vi ska ha. Eller på samkväm och sånt där. Nu har vi ju verkligen haft minimalt med samkväm. Första gången de var hemma hos oss var ju på Olgas student.
Ja, du.
Och i min lägenhet i stan var han ju aldrig. Alltså han ville ju aldrig komma hem när det var liksom jag som hade då födelsedagsfiranden och sånt där. Så att, ja, nej, det har varit tycker jag, om jag ser tillbaka på det så här, nu är det ju som det är och det har väl fallit väl ut med tanke på att vårt gemensamma barn ändå verkar må väldigt bra och har klarat sig bra. Men jag tycker att det är ett misslyckande och jag tycker att det har varit en enorm sorg att vi inte kunde sköta det där snyggare. Och för min del så vet jag att jag har gjort allt jag kunde för att det skulle vara annorlunda. Men det är omöjligt att få till det om man inte har den andra partens vilja till det.
Ja. Och jag är tyvärr i samma situation som du är. Jag kan ju bara sätta copy-paste på allting. Men med att vi kanske har försökt någon gång till i den här familjerätten. liksom, och nyo provat lite här för något halvår sedan. Men vet du vad det är som jag har kommit fram till? Eller jag har inte ens kommit fram till det. Det är bara en känsla i min kropp. Jag vet inte, vi har pratat om det där förut, att man ibland som kvinna, man ska vara så här, en god mor. Man ska, ja men apropå hela den här Instagrejen, en god mor, man ska vara en god väninna, man ska vara god, god, god. Man ska aldrig gå över gränsen, man ska alltid liksom ha kontroll, man får inte dricka för mycket, man får inte göra det för mycket, man får inte vara för kåt, man får inte bla bla bla. Och så bara känner jag så här till slut, när jag också tycker att jag har provat allt, att jag känner så här, jag skiter i det, jag blir en galna kvinna då. Låt mig bli det. Låt mig så här... Ja. Ja, typ.
Varför skulle det vara så hemskt?
Ja.
Om någon tycker att jag, om min gamla exman, en person som jag träffat under ett helt liv på 43 år, tycker att jag är en galen kvinna, då får han väl tycka det. Ja, på vilka incitament? Ja. Då måste jag gå på det. Måste, är hans bild av mig eller hans idé om mig, är det verkligen det som ska driva min egen självbild? Och där måste jag säga att jag har haft sjukt stor hjälp av hela det medberoende arbete som jag har gjort, att så här, släppa taget om vissa relationer och också inse så här, nej, jag behöver inte vara älskad av alla, jag behöver inte vara vän med alla, alla behöver inte tycka att jag är en ultrabra person. Det är helt okej liksom att vara älskad av vissa och man kanske inte vill vara hatad, men liksom att så här, nej, men förstår du, jag behöver inte vara omtyckt av alla.
Nej, men jag vet, jag förstår den insikten, men det som jag så här, tampas med just nu, när jag senast, jag ska säga så här, senaste månaden har haft den där känslan lite som ett barn som är så här, är helt fritt och inte behöver ta någon så här känslomässigt ansvar, utan jag var så här, 3 år gammal och bara, nu gör det ont, jag blir ledsen eller jag är hungrig eller jag blir arg. Så där. Lite den känslan har liksom ockuperat min kropp. Att jag kämpade, jag gjorde allt, jag bara sliter och sliter och sliter år efter år i snart 19 år. Och nu är det så här, okej, jag har gjort det här bra. Efter bästa förmåga har jag slitit för mina barn. Om han aldrig kan stå vid min sida i det här, då kan han stå själv där borta. Och då försöker inte jag så här, lisma och säga, vad gulligt, vad schysst. Jag bara så här, nej, men vad roligt då, du betalade ju ingenting. Alltså, vet, jag orkar inte, jag bara säger sanningen. Säger så här, det är så här det är, och det är inte att jag hittar på eller är extra taskig. Det är bara så här, du sa att du skulle göra, du gjorde inte det, då får vi skita i det, ha det bra. Jag orkar liksom inte gå in i det, jag orkar inte så här,
Och det här är ju ingenting som jag säger till barnen. Men det är klart att någon gång har något mejl hamnat fel. Och de har läst liksom att vi är upprörda. Men det som jag är mest fascinerande över är att jag fortsätter med den här kampen år efter år. Vad är det som liksom gör att jag fortsätter? Dels slita med och tro att så här, det kommer bli bättre. Och han kommer så här, steppa upp och stå vid min sida. Och tycka också att så här, vi ska träffas på födelsedag. Den kampen är helt gett upp. Men samtidigt som jag gav upp den kampen. Så ger jag också upp kampen om att vara vuxen.
Mm.
För att, så här, jag vill inte mer. Jag vill inte ännu en gång så här, få något taskigt sms att jag är galen och behöver söka hjälp eller hit någonting. Jag börjar säga, jaha, okej, men då tycker du det. Men det är inte min självbild. Det är du som säger att jag är sån. Jag är inte sån enligt mig själv. Har det gott. Och det tycker jag är så viktigt det där du säger. Jag pratade med Ossian om det där igår. Ditt egna, ditt, liksom, ditt jag. Att försöka stärka det nu när man ska säga ut i vuxenlivet. Självbilden av sig själv, så här, okej, den växlar och den är väl skev ibland. Men jag sa det till Ossian, så länge du är jag stark, då kan du vara var som helst i hela världen. Du kan vara på ett dåligt jobb, ett bra jobb. Du kan ha en bra kärleksrelation, en dålig. Du kan träffa människor som försöker sätta dit dig. Och det kommer de att göra. Men när du är jag stark, då är det mycket, mycket, mycket svårare. Sen kan ju alla hamna i kriser och liknande. Och det tänker jag också med den här, han som blir ihop med Sara då, Magnus i Tunna blå linjen. Han är så jagsvag, för han har två föräldrar som har varit liksom, en farsa som bara trycker ner honom. En knarkande syrra som bara duperar mamman och pappan. Han får liksom aldrig plats. Han bara kämpar och kämpar men får ingenting tillbaka mer skit. Att han säger, du är polis, du är inte ens bra på polis. Han får bara skit. Och det är också det vidrigaste man kan vara med om. Att man, här, man sliter som ett djur, man försöker göra det bästa. Men man får ändå ingen krädd.
Mm.
Och då i relationer kan vem som helst tycka till en. Vare sig handlar om man jobbar, chef kan säga så här, det här var inget bra jobb eller du är inte värd det här i tid. Man bara, nej. Och det märker man ju det här medberoende, det är ju det handlar om. Man är jagsvag för man har inte tillräckligt stark identitet. Och så kände jag så här, jag orkar inte vara jagsvag i den här relationen. Och då bara så här, när man äntligen då får släppa taget så överdriver man ju. Och det jag menar, om man tänker så här, ja men det kommer aldrig gå. Det kommer fan aldrig gå. Och då blir så här, då bryr man sig inte. Förstår du vad jag menar? Och det är det Hanna Hellqvist skriver i sin krönika. Hon skriver så här, jag flyttade till Grums, tog över min pappas hus. Det var ett år sedan. Sen i stort sett har inte jag träffat en människa, förutom typ mina djur.
Ja.
Ja. Hon skriver liksom om det mest skamfyllda som en kvinna kan skriva om. Att man då tappar kontroll över smutsen.
Mm.
Och det är så jävla intressant. För hon säger så här, jag går upp på morgonen. Ibland sitter jag på mitt trosor. Ibland inte. Jag orkar liksom inte gå bort till byrån och hämta ett par rena trosor. Vem fan bryr sig? Hon går ut, det är bananflugor i köket. Det är gamla intorkade kaffekoppar. Hönsen har fått flytta in. De har skitit sönder mattan. Hennes hår går inte reda ut. Hennes mamma ringer och är orolig. Så här, nu ska du inte komma över och duscha? Så här, hon bara, fan stinker jag eller? Hon åker till den där studion i Karlstad där hon bor. Och sitter där och snackar över länk. Hon åker tillbaka till sitt hus. Hon käkar en jävla middagsrätt och tänker så här, snart kommer jag måla den där bänken. Och snart kommer det komma mina vänner komma hit. Och så kommer det hem någon till henne som ska fixa någonting med något rör. Och så inser hon så här, men gud, jag bor ju för fan i en synstia. Och luktar jag. Och han är så här, kan man få en kopp kaffe? Helt plötsligt så blir det tydligt i någon annans ögon. Med de här, men du vet, skiten på golvet, bananflugorna, all disk. Att hon typ luktar. Hon bara säger, den skammen när man då ser sig själv i någon annans ögon. När man kanske tänker så här, men jag ger upp. Jag kanske aldrig ens kommer komma hem någon hit igen. Och där kommer man då in på det som vi pratar om, den psykiska ohälsan. Att man är så här, om ingen annan bryr sig, varför bryr man sig själv då? Alltså det är så här, det blir så tydligt om det där. Det är ju en jävla moralsk diskussion och feministisk. Så här, man skulle aldrig röka fittan om man inte var ihop med en kille. Man skulle aldrig vara fin för någon. Nej men vadå, vem ska man när man är bara med sig själv? Så att jag tycker det där är liksom svårt tycker jag. Just det där bilden av sig själv, att man alltid ska vara sansad, alltid steppa upp.
till slut så orkar man inte längre. Jag bara orkar inte vara exet som är förstående och bara kämpa vidare. Jag har kämpat nu, så måste jag säga, för du har tagit hand om oss i snart 19 år. Nu måste du få skörda lite. Men jag kan inte skörda om jag har liksom någon som jag hela tiden är arg på. Jag orkar inte vara arg på honom längre. Jag är så här, skit i det då. Och så skriver jag bara precis vad jag tycker. Och sen är det ingen med det. Jag går liksom inte in i den där känslan av att vara en svikna kvinna. Som man kämpar på. Det är så här, okej. Okay. Lex Kerstin Thorvald. Jag vill ligga med yngre killar. Jag vill inte vara gullig med något ex. Alltså jag förstår du känslan. Man blir liksom... Man blir fri av det på något sätt. Känner inte du så? Sen kan jag skämmas inför barnen och känna sorg. Så här. Jag är ju ingen bra förebild. Jag vill att hon ska gå ut i livet och se på kärlek som någonting som vuxen kan hantera.
Alltså, det är väl så det jag kan känna för Olgas del. Ja, jag vet. Att, så här, jag känner att så här, jag har ändå försökt på så många olika sätt. Att, så här, kan vi ha en relation på det här viset? Kan vi göra på det här viset? Om jag bara gör precis som man vill, blir det bra då? Om jag slutar säga ifrån när jag tycker att han är knäpp. Liksom. Våra konfliktpunkter har ju bland annat handlat om att jag tyckte att det var för mycket att ha varannan vecka med ett barn som var så litet som Olga var när vi separerade. Jag ville att vi skulle ha 2-2-3. 2-2-3. Och det tyckte han var helt sinnessjukt. Nu vill han inte, för han hade ju ett barn sedan tidigare som ville ha varannan vecka. Det gick jag med på. Sen så fort vi har hamnat i lägen där vi ska då välja skola, dela på sommarveckor, alltså alla de här praktiska överenskommelserna, där har vi varit oense och det har varit omöjligt att kompromissa. Och jag minns sist när vi skulle göra då någon slags kompromiss, när jag var såhär, nej, på den här punkten tänker jag inte ge mig, för att nu har du fått bestämma skola, du har fått bestämma att vi ska ha varannan vecka och inte 2-2-3, du har bestämt att vi ska byta på fredagar och ingen annan dag. Egentligen allting som vi har varit tvungna att komma överens om har jag varit tvungen att så här, ge med mig på och låta dig bestämma. Det här är inte okej längre. Typ att vi ska fira liksom, jag vill inte ha halva julafton, jag vill att vi ska ha hela julafton. Okej, det blir som Villa har bestämt. Och när jag konstaterade det när Olga var ganska gammal, att så här, allting har ju blivit nu som vill att det skulle vara. Det här är ju helt bizarrt. Att jag har varit så att säga schysst och medgörlig har inte givit mig några fördelar alls. För han tycker fortfarande att jag är en galen person som han inte klarar av att ha relation med. Och då kan jag lika gärna vara en galen person på riktigt som faktiskt står upp för vad jag känner och vad jag tycker. Och där jag kräver att bli lyssnad på också. För att utkomsten var liksom densamma. Det är som alltid, kära lyssnare, när man pratar om konflikter eller relationer, så finns det ju en annan sida av historien också. Men Villa har ju faktiskt både poddar och alla möjligheter i världen att göra sin röst hörd. Så om han någon gång vill prata om vår relation och beskriva varför han tycker att jag då har varit galen och jobbig att göra med, så har ju han fritt fram att göra det liksom. Eller skriva om det, eller vad han nu vill göra. Men hur som helst så tycker jag, nu är Olga 20, vi har liksom inget behov av att ha en relation längre. Men jag kan se tillbaka på den här trasiga separationen. Någonting som jag också tror jag tyckte har varit väldigt skrämmande, som inte har gjort det lättare för mig, som också har rädsla för att bli lämnad. Det har ju nästan alla som bär på medberoende. Det är just den här känslan att så här, det gick bra att ha relation så länge vi knullade. Men sen, då fanns det liksom inget värde i vår relation överhuvudtaget. Och den tycker jag, den har jag fortfarande oerhört svårt att samsas med. Alltså den, att det är också en så här bild av kärlek som vi har givit vår dotter. Att så här, ja, så länge man knullar då kan man ha med kvinnor att göra. Men när det inte, för han har ju inga kvinnliga vänner och han har visserligen jättebra kontakt med sina systrar och så här. Men den grejen var så jävla svår för mig att bära, tycker jag. Att så här, det ligger en skam i det också. Att så här, ja, det gick jättebra så länge vi så att säga hade en kärleksrelation. Jag vet inte hur mycket kärlek det är. Bara för att man så att säga har idkar samlag med varandra. Jag tycker det är helt bizarrt. Men att få den att kunna gå över till en vänskapsrelation. Jag tycker det är helt absurt att vi inte i alla fall klarade av att kunna ses och ta en fika. I alla fall spela vuxna och normala inför vår dotter. Det är en stor sorg i mitt liv. Och jag tror att det finns mycket igenkänning för flera här. Att det är liksom inte bara så att om man vill så går det att ha en bra relation. Det krävs faktiskt två personer som vill det.
Men jag så tycker att du återkommer till det där, och det kan ni också som lyssnar säga, den svår identifierbara skammen och skulden. Och det kan jag känna så här, ja, men när någonting större händer i våra barns liv och jag så här försöker bjuda till. Och, men jag tänkte vi kunde vara här då som på Ossians 18-årsdag liksom. Så får man bara så här, nej tack, vi gör redan bestämt att jag ska fira med farmor. Man bara, du vet, man bara så här, ånyo, gång på gång kommer man med det där så här familjehjärtat och så här, försöker få det att pulsera lite. Så är det någon som bara, innan man ens har gått in i någon så här, okej, det finns ingen vilja till att göra det bästa för barnen. Och det ser ju inte den här narcissistiska, kanske med vissa inslag av psykisk ohälsa som alla familjer har då och då. Utan det är bara så här, innan man ens har så här, räckt över det här lilla döda hjärtat som man vill ska börja få pulsera lite, så har en annan person kastat tillbaka att det, spottat på det, bajsat på det och trampat lite på det. Och det är också en oerhörd skam, tycker jag. Som också inte är min att bära. Att jag sträcker ut en hand och vill visa för våra barn så här, ja, men vi är ändå så här ganska relativt intelligenta, starka, bra förebilder på varsitt håll. Men tillsammans blir vi liksom två jävla pajkastande barnungar i sandlådan med sadistiska inslag. Men sen så blir jag lite rädd för mig själv att nu när jag väl känner så här, jag sänkt garden. Jag bara, jag skiter i det. Hur njutningsfullt det är. Att inte leva upp av bilden till det förstående exet. Eller så här, okej, men jag kan betala det. Och så här, nej, betala din jävla skit. Jag tycker inte, alltså att jag ger tillbaka samma mynt.
Mm.
Det är oerhört kränkande för män. De vet inte hur de ska ta det. Och då blir det direkt där, sök hjälp, du borde söka hjälp liksom.
Du borde söka hjälp. Det
det. Om de inte får knulla med en, då är man liksom psykiskt sjuk. Alternativt redan galen. Det är liksom det, och det är ens fel om någonting går snett. Så hur man ens återkommer till allting, så är den där cirkeln som man alltid snurrar runt i, eller jävnstansen, att så här, den kvinnan som ställer krav är en galen kvinna.
Den här veckan är vi sponsrade av Vagge Vital.
Ja, och jag och Amelia Damo är ju ambassadörer för Vagge Vital det här året. Så det här känns ju jättekul att nu har jag även dragit in dig i underlivshälsa, Samisen.
Ja, jag tycker precis som du att det är för jävla sorgligt att vi inte pratar om vår underlivshälsa. Och Vagge Vital, de har ju då en produkt som är helt hormonfri, som återfuktar slemhinnorna i våra underliv.
Precis.
Det är ju en medicinsk term då, som kallas för vaginal atrofi. Och det handlar alltså om torra och sköra slemhinnor. Och det är någonting som man ofta då förknippar med klimakteriet. Men det kan ju lika gärna uppstå under amningsperioden, när man medicinerar med olika typer av läkemedel, eller under långvarig stress. Så det är upp till 60% av alla kvinnor kommer någon gång att hamna i en problematik med torra och sköra slemhinnor. Och det är man ju inte så sugen på att ha, därför att det här kan ju ge olika typer av symptom som är ganska besvärande. Jag tänker på svårigheter med att cykla, rida, det är skavigt, det kan svida när man kissar. Och det kan vara svårt att ha sex förstås.
Precis, och de som jobbar med det här då är inte män, så som brukar det vara att män forskar på kvinnlig hälsa, utan det är kvinnliga forskare.
Mm.
Och jag tänker att det som vi pratade om innan, att det behövs en så stor jäkla upplysning i Rousseaus anda bland oss kvinnor. Och det är ju vårt ansvar såklart att ta hand om vårt underliv, men det är också samhällets ansvar att så här, prata om vad som händer i den liksom, kvinnliga hormoniella kroppen. Och
Det önskar jag verkligen att det ska pratas om både vitt och brett. Så att den stigmatiseringen och skammen kring underlivet som då män, religion och fan hans moster på något, har satt på kartan under många hundra år. Den ska bort. Man ska kunna prata om det här precis som man pratar om vilket ämne som helst.
Andra delar av kroppen till exempel.
Ja.
Ja, och det som är schysst också. Alltså vi väljer gärna samarbetspartners som... Där vi verkligen personligt går in för en mission, och det är lite grann av en mission för oss i den här podden att lyfta just underlivshälsa och hormonell hälsa framförallt. Alltså vi har ju varit genomgående intresserade av allt ifrån gynekos till Abia Britton, vi älskar ju att lyfta de här ämnena. Vagvital har ju gjort en undersökning som genomfördes av Novus, och då var det 1056 kvinnor mellan 16 och 80 år som intervjuades. Och ur den undersökningen så skapades då underlivsbarometern. Och den visar att 6 av 10 kvinnor tycker att det är pinsamt att söka vård för underlivsbesvär. Lika många tycker att det är obekvämt att be om hjälp med intimvårdsprodukter. 35% av kvinnorna är obekväma med att prata om underlivsbesvär. 61% anser att vi pratar för lite om kvinnors underlivshälsa. 15% av alla unga kvinnor är missnöjda med den vård de har fått för sitt underlivsbesvär. Det här är ju så jävla deppiga siffror.
Nu vänder vi det här tillsammans. Tack, Vagivital. Nej, men jag...
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Jag måste också identifiera den här känslan, för den är faktiskt ganska ny. Det här att jag känner mig lite upprymd och ungdomlig och liksom
legitimt
galen. Att jag är så här, jag går inte in, liksom, jag håller inte på att kasta för mycket skit, utan jag säger bara så här, ja men det kanske är bättre om det blir så och så eftersom det är så och så. Jag bara liksom räknar upp lite en situation och sen släpper jag.
Kan det inte vara så här att du också... har kommit fram till det här därför att precis som jag har konstaterat efter 20 års gemensamt föräldraskap, min så att säga timida hur kan man bäst beskriva det? Nej, men den här sidan när jag ska försöka vara min medgörliga sida har inte givit mig någon favör i relationen till min dotters pappa. Mm. Och när man kommer fram till det alldeles för sent så blir man ju rasande på ett sätt. För att man bara har gått med på saker då. För att man trodde att så här, åh, om jag bara är schysst här, då kommer vi kunna ha en bra relation eventuellt. Mm. Nej, nej. För det fanns aldrig något intresse
av det.
Så varför skulle jag vara schysst? Och det har du kommit på nu.
Ja.
Och det är liksom nu, för att du ser också att så här, dina barn är tillräckligt stora för att kunna göra egna konklusioner.
Mm.
De kan skapa sin egen bild av er två tillsammans.
Mm.
Och du, jag känner också att så här, nej, men som kvinna hade jag behövt visa min dotter att så här, nej, sånt här tar man inte.
Nej, precis.
Det här säger man ifrån. Det här är inte okej.
Ja,
och så vidare.
Och det är det som både du och jag tror jag är ett av våra största aber. Att vi har sett våra morsor gå med på massa grejer som man inte ska gå med på. Man ska inte få låta en andra partner vara med kvar i härligheten när den inte kan bete sig. Förstår du vad jag menar? Och det här tycker jag har varit liksom ett otroligt hinder för mig. Om vi ska prata om vilka hinder man ska överkomma för att kunna leva sitt bästa liv och bli liksom en bra mamma, en bra vad fan det nu handlar om. Och det här är mitt absolut största hinder. Och det här har min syster väldigt tidigt på något sätt sett att det här är ett stort hinder. Att den här identifikationen av hur en relation ska vara. Hon har sett tidigt insett att den är fel. Jag tänker, jag kommer omprogrammera mig själv. Medan jag säger, oj, fallit i samma fälla med så många snubbar. Att jag är så här, man måste ge. Och inte få särskilt mycket tillbaka. Och när man tröttnar på det så blir det också en otrolig så här kamp man ska gå igenom. För då ska man helt plötsligt visa sitt nya gränssättande. Jag säger nej, jag ger ingenting om inte jag får tillbaka. Och då blir det helt plötsligt relationen som jävla status quo. Man bara, för den andra bara sitter kvar. Den är så ovan vid att den andra kräver att få någonting tillbaka. Och då blir det helt plötsligt som att ingenting händer i relationen. För att man, den andra vet inte, har aldrig spelat den rollen av att vara den som behöver ge för att få så mycket kärlek. Och då blir också väldigt tydligt hur svårt det är att leva i en relation där man ger mycket mer än får. Så det är mitt råd. Jag tänker så att man ska försöka sätta sig och identifiera vad man har för hinder. När man liksom börjar en relation. Att man ska fan göra en inventering direkt. Och inte efter så här 10 år. Man bara, I'm so rövfackad. Lite som du känner med ditt ex. Och så här, vad har det hjälpt dig? Ärligt talat, vad har det hjälpt dig att vara den förstående exfrun och modern? Det har tyvärr inte hjälpt dig någonting. Det har bara gett dig icke-favörer. Och ett jobbigare liv.
Mm, det har det verkligen. Och det har givit mig så här enorma känslor av sorg. Jag önskar att jag tidigare hade identifierat att det här är en... Vad var det min, jag har en tjej i stallet som hon är chef. Jag frågade henne lite grann angående min stallkonflikt. Men då sa hon så här, nej, det här är en frusen konflikt. Det vill säga, det här är en konflikt där liksom, det är två parter som inte liksom vill komma överens. Eller det gäller ju framförallt att så här, om en av parterna inte vill det så kommer man ju ingen vart.
Nej.
Det räcker med att en av parterna inte vill det. Och då måste man liksom bara lämna den här relationen. Och det önskar jag att jag hade kommit på tidigare. Och sen önskar jag att jag hade tagit extern hjälp tidigare. Att jag hade sluppit sitta i diskussioner då med min exman och hans då nuvarande fru om praktikaliteter. Därför att det var ingen som tillgodosåg mina intressen i det.
Utan
de var ju liksom två mot en. Det är ju samma grej där. Att det är så här, nej men gud, är jag så pass besvärlig så att man måste vara två människor mot en? Är jag liksom en så här anabolas din galen kvinna? Alltså nej, det vet jag ju att jag inte är. Men utan det handlar ju bara om att så här, två personer kan då mycket enklare göra en röst hörd och så att säga få gehör för den. Och, så att jag ångrar att jag inte tidigare tog in extern hjälp och alltså, såg till mina intressen lite mer än att hela tiden under så många år försöka se att så här, om jag bara gör si, om jag bara är snäll nu, då kommer jag säkert få något tillbaka av det här. För det fick jag aldrig. Jag fick aldrig som jag ville, det vill säga ha en fungerande relation där vi kunde typ gå... Alltså jag hade inte önskat att vi skulle sitta som någon härlig stjärnfamilj och äta söndagmiddagar med varandra. Utan det jag hade önskat hade ju kunnat vara att vi kunde höras och diskutera saker. Kunna ses någon gång bara med Olga, alltså bara... Olga, jag och hennes pappa. För att visa att så här, gud, vi är måna om att vara föräldrar tillsammans till dig. Det tycker jag aldrig att vi riktigt kunde visa henne. Och det, men det blev aldrig så. Det blev aldrig som jag ville. Jag fick aldrig som jag så att säga ville. Och jag tror jag har sörjt klart det där. Men jag tänker ändå att det är viktigt att man, att vi delar med oss av skitseparationer och skit liksom delad vårdnad. Det är inte alltid kul, det är inte alltid bra. Det är ofta jättesmärtsamt och det finns ju en anledning till att man separerar från folk. Ofta så handlar det inte om att man bara säger kärleken övergick i vänskap. Nej, det handlar om att så här, vi stod inte ut med att leva med varandra för att vi var ett helt olika varandra. Vi hade inte samma drömmar, inte samma mål. Och ganska så ofta när det gäller kvinnor så handlar det om att så här, jag kunde inte vara ihop med honom för att han var en kvinnohatande idiot. Ganska ofta är det så faktiskt. Och det måste vi också våga så här, ta i. Man är inte misslyckad om man lämnar ett äktenskap eller en relation på de grundvalarna. Utan så här, nej, han var en kvinnohatande idiot. Och vi har ingen bra relation efter det förstås. För att han är inte beredd att ändra på sin inställning. Jag vill absolut säga att jag tror absolut, alltså Ville är ingen kvinnohatande idiot. Just i vårt fall så handlar det om att vi hade väldigt olika syn på väldigt många olika livsområden. Jag var för fan 19 år när jag träffade honom. Han var 32. Och det var faktiskt någonting gulligt han sa till mig. Han var 32, han var, och jag var 19 och skulle bli 20, så vi var 12 år mellan oss. Men han hade liksom bildat familj, han hade gjort karriär, han hade gjort allt det där. Jag var ju verkligen en tonåring alltså, när vi träffades. Och till hans försvar så vill jag ändå säga att liksom, han gjorde det bästa och vi hade 4 år som var fantastiska med varandra. Men sen hade vi ju väldigt olika idéer om hur en relation skulle vara. Och jag hade också ett totalt obearbetat medberoende in i vår relation. Vilket gjorde att jag, och så känner jag ju fortfarande. Det är därför jag mår så bra nu. För att Micke har nu börjat jobba på annan ort. Så äntligen så slipper jag gå runt här och ha andra fokus som tar all min energi. Och det är verkligen inte hans fel, utan det handlar om mitt medberoende och mitt grundläggande medberoende som bara ligger latent hela tiden. Att jag har så jävla svårt att till återhämtning, till att fokusera på mig själv och mina egna behov när jag har en karaslok kring mig.
Jävligt
sorgligt men sant. Ja. 43 år gammal.
Det är sorgligt.
Men det är som det. Det går upp och det går ner. Och det finns där hela tiden. Och det gäller ju liksom, jag tror också så här, i och med coronan så är det ju skitmånga tror jag som har den här typen av problematik som ramlar tillbaka i gamla hjulspår. För att vi har hittat liksom, lever man i tillfristande så har man hittat olika strategier för att inte hamna då med andra fokus och för att ta sig själv tid till egna behov och så här. Jag hade i alla fall hittat en väldigt bra rutin för det tycker jag. Bland annat genom att vara ihop med en kille då som jobbar väldigt mycket utomlands. Och att själv jobba väldigt mycket utomlands och vara borta hela tiden. Och sen kom coronan och vi var tvungna att så här, vistas under samma tak 24/7, 365 dagar. Och ja, den psykiska hälsan sjönk med detta kan man säga.
Det där är också så någonting som vi faktiskt ska ta upp. Nu kan vi inte göra längre på oss för vi kommer inte nog att lyssna. Men de här strategierna som man har då under många år byggt upp. Som genom då till exempel en kris som i det här fallet corona. Eller det kan ju vara vad som helst att någon bedrar en eller dödsfall blir av med jobbet. Och då tänker man så här, men gud, nu har jag följt mina nya strategier i så många år. Så att jag är stark och befäst idag, men det är man inte. Och till vårt försvar då, eller till ditt försvar, om man tänker så här, men du är ju själv så här, jobbar med att skriva böcker hit och dit. Ja, jag är ledsen att säga, det är som vilket missbruk som helst, eller vilken sjukdom som helst. Så här, den kan ramla över en när man minst anar liksom.
Det går i skov också. Det är ofta så att när någonting oförutsägbart händer, som corona, som att din pappa gick bort oväntat, som att liksom det inträffar någon form av kris eller sådär. Det är då man, alltså stress aktiverar ju medberoende beteendena jättemycket. Alltså flykten och känslan av att vilja gå in i andra fokus, att läsa av andra människors behov för sina egna. Och det är väl någonting som jag också kan inse i både min då relation till Ville som präglades väldigt mycket av medberoende, men i alla mina relationer egentligen, så tror jag Olga speglade mig väldigt bra. Hon bara, men mamma, jag tror att du skulle behöva må bra och vara tydligare. Jag bara, men jag tycker jag är skittydlig, jag tycker att jag är det. Men jag inser att i många av mina relationer så, nej, jag är inte det. För jag tycker det är så jävla jobbigt att kommunicera mina behov, eftersom jag inte riktigt vet vad jag har för behov förrän de uppstår så akut, förrän någon har gått över gränserna, förrän det blir ett så akut behov. Och där liksom, där faller jag i ner i liksom den svarta gropen gång på gång, att så här, nej men jag tar inte, nej men idag måste jag göra det här och det här. Det behöver jag säga till mig själv på morgonen. Jag kan inte bara så här, när klockan är fem, bara, fan, jag har inte käkat något idag, eller jag har inte gjort det här eller det här, det enda jag har gjort det har varit det här liksom. Utan jag måste liksom, jag måste förekomma mina behov och ta plats och tid för dem innan de börjar liksom akut gå över styr. Och det gäller även i typ den här stallkonflikten också, att jag behöver liksom vara tydligare innan det blir,
jag vet, men det är så
en börda för
jag
mig liksom.
På Mattias som är plötsligt klockan fem kan man stå typ hojta in i kök så här, jag håller på för panik alltså, jag har inte käkat något på hela dagen. Och jag, det provocerar mig så mycket, så här, men vad fan, ta reda på dina egna behov. Stå inte här och skrik som att du vore en 14-årig unge.
Mm.
Klipp till en själv så här, oj, hej, nu har inte jag ja, vad det nu handlar om. Men jag tänker så här att man man kanske ska tänka så här varje morgon, som du säger, skriva upp så här, tre behov som jag har idag som jag ska tillgodose. Det är en rätt smart idé. Det ska jag börja med. Och det ska jag säga till Mattis också. Ja. Ska vi säga i slutet av dagen, ska vi säga, vilka var dina tre behov? Tillgodosåg du dem? Det är faktiskt ett bra experiment. Det kan ni också vara med på, kära lyssnare. Att varje morgon skriva upp, man behöver inte skriva upp tre, men ett eller två då, behov man har. Och sen ser man på slutet. För att det är vår autopilot. Jag tycker det är jävligt spännande. Att det sägs ju, eller det beforskas ju, att 70 000 tankar har en människa varje dag ungefär. Och 10 000 av dem är medvetna. Då tänker man ju hur länge man har levt och liksom hur mycket man har med sig i bagaget. Om allt från så här beteende till moral till synen man har på kärlek och relationer, bla bla bla. Och de är ju där i sin lilla LP-skiva, sitt rullande liksom pågående så här motoriska liksom band med så här morötter som bara åker vidare. Och om man försöker säga, ändra på en av dem och försöka medvetengöra den. För det är en autopilot som går på när man blir stressad. Man vet ju, ibland när autopiloten går på, då vet jag inte, kommer inte jag ens ihåg vad jag gjort. Och det är såklart ett kroppsminne.
Nej, men så är det ju.
Kroppsminnet så här, det är någonting som din kropp inte vill att du ska göra. Och där pratar man om den här gamla amygdala och magkänslan hit och dit. Men det är ju liksom bokstavligen kroppen som minns att någon har kört över dig. Du har kört över dig själv. Och när det börjar hända igen, ja, då kommer det där fladdrande lilla pickande fågelhjärtat. Eller då börjar du svettas. Eller då börjar du så här, du fattar inte varför du mår dåligt. Ja, det är svårt. Så nu har vi en läxa till nästa gång, älskling.
Det har vi. Det, man ska alltid jobba. Det är ju bara tyvärr såna här små KBT-övningar som hjälper. Mm. När man känner att man liksom... Och sen såklart så tror jag att det hjälper oss också i att så här, om man nu tittar på gamla trasiga relationer, att så här, fan, dels också att förlåta sig själv för att man liksom inte visste bättre. Och sen att lära sig någonting av framåt, att så här, man har ett visst ansvar över en relation, men man har ju för fan inte 100% ansvar. Det krävs ju liksom den andra 50% delen måste ju också ta ansvar och vilja att relationen ska funka och göra kompromisser och mötas på halva vägen. Så här. Det är aldrig en persons ensamma ansvar att se till att en relation funkar.
Nej,
och ibland funkar de.
Jag vill avslutningsvis säga också att det är mycket i samhället som lägger över liksom problematiken på kvinnor, att så här, vi måste stå upp för oss själva, vi måste ta hand om ditten och datten, vi måste sätta gränser och dit. Men om vi ska återkoppla till hur vi anser att vår relation och våra ex har varit, så spelar det ingen roll om inte liksom patriarkala strukturer och det som vi tänker på som gör att det är hinder för att män och kvinnor ska leva jämlikt. Men om man har liksom en snubbe som fortsätter att inte steppa upp, eller ett ex lite dit, då får man liksom slåss hårt på sin egna planhalva. Och till slut kanske man tröttnar.
Tack för att ni lyssnar. Puss och kram.
Tack, tack. Puss och kram.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.